det här verkar inte gå bra. Det här är konstigt. Och sen vet jag liksom ingenting mer därifrån. Sen så bara är fullkomligt small.
Katastroflarm är utlyst efter en svår bussolycka som har inträffat strax utanför Arboga.
I januari 2006 inträffar en av de allvarligaste bussolyckorna någonsin i Sverige.
Det är en buss med ett 50-tal passagerare som har kört av motorvägen. Bussen har slagit runt och ligger på taket i en ravin.
Jag vet att jag hoppar namnet på min fru några gånger, men jag fick aldrig något svar.
Det här är Carl Henrys och Ivas historia om en olycka, sorg och resan tillbaka. Jag heter Kristoffer Johansson och du lyssnar på P4 Dokumentär, Bussolyckan. Är det maskinverkstaden här eller?
Ja, det har varit här. Vi har ju flyttat till Kristinehamn och alltihop.
Jaha, det har varit här. Vi har lite. 81-årige Carl Henry Jansson öppnar ståldörrarna till sin maskinverkstad i Gullspång. Där inne står hans gamla bil från 30-talet som han renoverat de senaste åren.
Bilen? Ja.
Den avfår du från 1930.
Den ser helt oanvänd ut.
Nej då, den är renoverad och jag renoverar motorn på den och jag har den i 5 år.
Hur ofta är du ute med den då?
Ja, det är någon gång på sommaren då. Kanske 4, 5, 6 gånger.
Firman, ja, den finns numera i Kristinehamn, några mil norrut. Det blev svårt att driva den på landsbygden. Men för 11 år sedan så var det just på det här betonggolvet som Carl Henry och hans medarbetare reparerade stora maskiner. Samma tid som de planerade en resa för personal med respektive.
Ja, det var ju så att vi försökte att göra någonting till jul varje år. Firman då, så att vi kom ihop allihop och fick fruar och sambo och sånt med oss. Vi var antingen till Stockholm eller till Göteborg på någon teater. Eller vi röstade om det där lite grann och det hade vi gjort i flera år och det här året så var det väldigt aktuellt med Mamma Mia.
Musikalen baserad på Abbas musik hade blivit succé i London och även i Sverige.
Så jag ringde till ett par, tre resebyråer men ingen hade någonting plats före jul. För så många, vi var 20 stycken då.
Men efter ett tag så lyckas han få några platser på en buss åt sitt företag.
Ja, den datorn 27 januari nästa år då, eller det var 06 då. Då kunde han ordna till 20 stycken.
Jag klädde upp mig lite grann för jag tänkte att det är festligt, vet du. Så jag tog en päls på mig och Albert han tog liksom lite mer enklare kläder, bandjackan och...
På morgonen fredag den 27 januari 2006 förbereder sig Iva Sundqvist för resan tillsammans med sin sambo som jobbar hos Carl Henry. Men det är inte helt säkert att de åker med.
En utav barna var lite halvsjuk och snorig och förkyld och sådär. Så att vi tänkte att vi skulle hoppa den här resan egentligen och så pratade vi om det här hemma. Ah, sa Albert då, vi åker allt. Vi frågar svärföräldrarna om inte de kan vara barnvakt. Och svärföräldrarna kom då som sagt på och vi sa hej då och gick iväg med våra resväskor neråt vägen. För då skulle det komma en liten buss ifrån Gullspång och hämta upp oss här nere och sen skulle vi åka till Hova. Där vi skulle byta buss då.
Carl Henry, hans fru, dotter och son ska också med på resan. Tillsammans med de andra från företaget kliver de på i Hova.
Vi hade fått plats längst bak, vi var ju 20 stycken. Så vi, det kom ju igång lite i vanlig ordning, allt möjligt. Och där berättas väl någon historia. Och en del satt och läste och sen... Ja, sen ja, ungefär som jag tror en bussresa där de väntar på någonting. Jag tror det går till så överallt.
Vi satte oss längst bak ihop med ett par från Gullspång som vi brukar umgås med när vi är på de här resorna. Och då var vi fyra allra längst bak då. Och sen åkte vi vidare och chauffören han hade lite frågesport sen. Upp igenom med lite allt möjligt, olika grejer. Och sen så berättade han att vi skulle stanna i Arboga och äta någonting.
Min fru frågade mig, du har väl det kortet med för att vi skulle äta i Arboga. Man får ju inte använda, man får ju inte göra en avdrag för sprit. Jag ska vara riktigt ärlig. Så jag hade ett privatkort med, så jag hade jämnt, jag hade precis stoppat det tillbaka till plånboken och lagt upp den på hyllan ovanför där vi satt. Precis knäppt bältet då började det hända saker.
Precis innan där så kände jag lite grann så här, så att jag tyckte han åkte lite vingligt och konstigt, så jag ställde mig upp. Och jag satt på höger sida, alltså om Albert då. Så jag ställde mig upp och höll i sätet. Och sen så la jag handen på hans lår. Och så sa jag, det här verkar inte gå bra. Det här är konstigt. Och sen vet jag liksom ingenting mer därifrån. Sen så var det fullkomligt small.
Det är 6 minusgrader i luften. Soligt när bussen åker på motorvägen innan Arboga.
Då kände vi hur det började gira och att han, att bussen var utanför vägen på vänster sida liksom. Och när vi hasade ner för slänten där så, så var det ju givetvis ett väldigt skrikande. Braka och det small.
Den efterlängtade charterresan förvandlas till en av de allvarligaste bussolyckorna i svensk historia.
Katastroflarm är utlyst efter en svår bussolycka som har inträffat strax utanför Arboga. Det är en buss med ett 50-tal passagerare som har kört av motorvägen. Bussen har slagit runt och ligger på taket i en ravin.
Ja, det ligger upp och ner. Det var värst bak i bussen. Den kanade runt, den slog väl i och gick runt på något vis. Jag vet inte.
Jens Eriksson är räddningschef i Köping och säger så här om situationen på olycksplatsen.
Ja, det jag vet är att en buss som ligger på taket, den som gått av Europaväg E20 och ramlar ner i en ravin. Vad som har skett, att den ligger där, det har vi inte en aning om vad det är för någonting. Och den är ju en fullsatt turistbuss, 50 personer. 20-30 går för egen maskin och inne i bussen finns det ett 15-tal personer till, varierande skador. De kan vara allvarliga, vilket de troligtvis är också.
Jag har huvudet ner i någonting bara som jag känner så här. Och benen sitter liksom bakom ryggen och armen är liksom bakom, ja, själva huvudet. Jag ligger alltså rätt träligt till, fast jag är ganska orienterad. Så jag känner själv att det här är fan inte bra nu.
Samtidigt 14 mil söderut står prästen Charlotte Holmgren med resväskan hemma i sin hall när hennes telefon ringer. Det är den dåvarande kommunchefen i Gullspång i andra änden.
Det kändes som att tiden stannade. Vi enades om att vi ligger lite lågt och jag vet var han finns och han vet var jag finns. Så inväntar vi lite mer information. Och så småningom, ytterligare någon timme senare, så blev det bekräftat det vi befarade. Att det fanns människor ombord på den här bussen som var skrivna hos oss i Gullspångs kommun. Och vi visste ju inte då naturligtvis hur pass illa eller väl det hade gått för våra kommuninvånare. Men vad vi förstod så kunde vi nog ställa in oss på att vi kunde möta vilket scenario som helst egentligen.
Företagaren Carl-Henry Jansson från Gullspång som tagit med sina anställda och respektive på en resa till musikalen Mamma Mia i Stockholm hänger nu upp och ner i bussen, fastklämd.
Det sista jag hörde var ju ett väldigt väsen och det skrek i bussen, men sen var jag nog borta ett bra tag och sen när jag vaknade till då var det ganska tyst. Man hörde en annan som skrek eller ropa på något. Men sen var jag borta flera gånger så att jag kan inte Jag vet att jag hoppade namnet på min fru några gånger, men jag fick aldrig något svar. Och sen minns jag ingenting mer från en... Ja, det var en... från räddningstjänsten då, som med en väldigt sansad röst sa att nu har vi kontroll på läget, nu tar vi det lugnt och tar vi ut en i taget. Det minns jag att det sades.
Några säten bakom Carl Henry finns Iva. 2,5 timme var du där inne. Var han gå igenom huvudet?
Alltså det var ju mest det här som... att jag kände att, alltså folk såg ju namn och det i bussen då, men Albert såg dem aldrig till exempel, och då kände jag att han är nog säkert borta då, för här är det ju kaos, så mycket förstod jag ju, för att jag kände mig ju själv väldigt kaos liksom, att, och mycket att jag blödde kände jag i huvudet, och sen kände jag nog det här att, som jag sa, att det här överlevnadsinstinkten tror jag, att det här måste jag bara överleva. Jag har 2 barn hemma och det här kommer bli helt kaotiskt för dem. Det är ju liksom fruktansvärt. Så det var nog det. Här ska jag liksom gå fram och överleva bara.
Samtidigt som personal ur 34 stycken ambulanser och räddningstjänstfordon med 17 brandmän jobbar ut med motorvägen för att rädda liv, har informationen nått prästen Charlotte Holmgren i Gullspång.
Ganska snabbt så blev det 1000 tankar. Hur ska vi... Ursprungstanken var kanske, hur ska vi klara av det här? Är vi förberedda på så mått som vi har trott i den kommunala verksamheten ihop med kyrkan och andra aktörer som var uppbyggd då inom ramen för POSOM-verksamheten då?
Hon inser att det som hänt i Arboga är något riktigt allvarligt. Charlotte ingår i POSOM-gruppen som bildas snabbt. Den grupp som vid katastrofer eller stora olyckshändelser tar hand om de direkt drabbade men också anhöriga.
Innan jag hann lämna mitt hem i Otterbäcken för att åka till kommunen i Gullspång, så under den korta tiden så vet jag att jag hann bli uppringd av anhöriga till några som fanns ombord på den här bussen. Och de berättade som det var och att de hade försökt via mobiltelefoner att få kontakt med sina nära och kära som satt på bussen och hade inte lyckats. Och de hade ett önskemål att jag skulle komma hem till dem. Och så jag vet att jag tog svängen om till dem på vägen till kommunen. Och då försökte vi tillsammans... de anhöriga och jag, och hitta kanske lite andra vägar och få kontakt med människor som vi visste var ombord på den här bussen. Men vi lyckades inte, och jag vet att de satt kvar hemma hos sig och jag fortsatte upp till kommunhuset.
Charlotte åker vidare genom Gullspång och stannar till vid kommunhuset där POSOM-gruppen samlas. Där har de tät kontakt med polisen om vad som händer vid olycksplatsen.
Och vi fick ganska snart en förteckning med namn på de 20 stycken som var knutna till det här företaget som hade åkt på resan. Så småningom så fick polisen in information kring de resande. Och det är väl ett av de ögonblick som jag minns kanske som de starkaste, när vi satt i kommunhuset med den här listan framför oss. Med de här 20 namnen. Och man gick igenom listan gång på gång. Och vi fick göra små noteringar om hur läget verkade vara. Och även fick vi också då tragiskt nog besked undan för undan då vilka som hade avlidit. Och det är nog något sånt där som jag aldrig kommer att glömma.
På pappersarket med passagerarnas namn sätter Charlotte Holmgren ett kors för varje person som är avliden.
När min dotter kom och sa att de skulle till ett ställe och identifiera de som var borta, som var döda. Och då sa att jag följer med dit, sa hon. För är det möjligt att... Det kan vara så att mamma är med där. sa hon. Det minns jag. Och sen kom hon tillbaka några timmar efter och sa att det var så. Så det var ju det beskedet. Och det, ja. Men man var ju inte klar i huvudet då, så man fattade ingenting riktigt då hur fortsättningen skulle bli.
Efter att ha suttit upp och ner, fastklämda i bussen i flera timmar, förs Iva, Karl-Henry och alla de andra som skadats till olika sjukhus i närheten av olycksplatsen. Örebro, Köping, Eskilstuna och Västerås.
Jag hade ju uppskuret då i ansiktet och runt huvudet liksom skalpen. Och jag kände ju inte min arm, så den var ju helt av. Och jag hade fått en jättesmäll vid levern, därför kunde jag inte få för mycket smärtstillande. Och sen hade jag brötit flera revben. Och sen hade jag 3 kotor i ryggen som var sprickor i. Ja, det är ju en del utav det här då. Så det var ju ganska, jag var ju liksom multiskadad som de kallar det då. Så att, fast jag tror just när jag kom in till sjukhuset och blev legande där nu då med slangar och grejer, så kände jag inte själv att jag var så sjuk egentligen. Jag tyckte inte det här liksom, inte i huvudet på något vis. Men jag förstod det sen när det kom folk då, och bekanta och mamma och pappa. Och när de kom och hälsa på. Och i synnerhet vet jag mina barn, när de kom första gången så svimmar min dotter bara rakt ner. Så doktorn fick ta hand om henne. Så jag såg alltså förmodligen förskräcklig ut. Jag har inga kort från den tiden, och jag kanske är lika bra det. Men inne i liksom huvudet så kände jag mig inte så sjuk. Förstår du? Jag kände bara att ja, det här går nog liksom, här blir det okej.
Jag är ju musikant också, så att, och det tränar jag mycket. Jag kom ju på att jag har ju en kontrabas, och den stod jag och spelade på morgonen nästan varje dag då, och tränade upp fingrarna liksom. Och det tror jag hjälpte.
Han stämde inte alls.
Jag hörde faktiskt inte det.
Hur långsamt ser han ut?
Jag vet inte, men jag tror att det är ganska viktigt att man hittar på lite grejer. Att man kanske inte sitter inne. Och väldigt bra tror jag om det finns vänner runt omkring som pushar dig till kanske att göra saker. Även om du tycker att allting är ganska så nedrigt i livet, så betyder ju det ganska mycket. Nu har jag haft tur som har haft så mycket folk kanske runt omkring mig som också har puffat upp liksom och sagt att vi hittar på de här grejerna. För att i de här grejerna så finns det ju något roligt i alla fall, va? Jag tror att för min del så känner jag mig kanske mer egentligen trygg i mig själv nu. För att förr då var jag mer så här att jag skulle... Det skulle göras ordning, det skulle städas, det skulle tvättas. Och jag höll på kanske fram till 23:30 på kvällarna bara för jag skulle vara färdig med de här grejerna. Nu känner jag att det är inte så viktigt längre, utan att kommer det folk på besök eller frågar mina barn om vi ska hitta på någonting och jag känner att jag kanske håller på att städa just då, så kan jag lägga det åt sidan. Jag kan skjuva de här sakerna åt sidan för att göra det jag tycker är trevligare. Och jag är ganska nöjd med att jag kan göra det. Och jag mår liksom inte dåligt utav det. Utan jag känner att det här är okej för mig. Och jag mår bra. Så då gör jag de sakerna.
Varför blev det så, tror du?
Jag tror att det är lite grann att egentligen är ju de här sakerna ganska oviktiga. Jag tror att det är det. Jag tror att det är roligare och viktigare att umgås med mina barn och umgås med vännerna. Det är ju sånt som ger mig mer, om man säger så. Än kanske springa runt med dammsugan. Så att jag tror att det är viktigt, tror jag, i livet. Och det tror jag har gjort att jag känner att jag är ganska trygg och jag mår bra. Och just att man har roligt.
Det kom mycket hjälp när jag kom hem här.
Vad betyder det?
Betyder mycket. Jag har tänkt på det mycket efteråt. Vad mycket det betyder att ha grannar här och föreningar, hembygdsföreningen, byalaget, Lions, ja, och kyrkan och missionsförbundet, de var här allihop och hjälpte mig och erbjöd sig hjälp. Och det tror jag de gjorde till fler, de erbjöd säkert samma hjälp till alla som hörde hit i trakten. Och jag tror ju att många tog emot det, men jag vet inte om alla gjorde det, jag är inte säker på. Men det var rätt så viktigt i alla fall. Livet måste ju gå vidare och det finns ju inget annat än att jobba för det.
Medan Carl-Henry, Iva och de andra som överlevde olyckan jobbar med att ta sig tillbaka till livet pågår en utredning som görs av statens haverikommission. De ska ta reda på vad som hände. Det går 1 år och 4 månader innan rapporten publiceras från statens haverikommission. Slutsatsen blir att bältesanvändningen var högre än vid andra busskrascher. Inga tekniska fel eller brister hittades på fordonet. Räddningsinsatsen beskrivs som komplicerad och tidsödande och fler liv hade kunnat räddas om de skadade passagerarna kunnat tas ut tidigare ur vraket. Däri går också att läsa att föraren till bussen var en tidigare helt frisk man som drabbades av en frånvaroattack och förlorade kontrollen över fordonet. Han tappade medvetandet. Inga kända undersökningsmetoder hade kunnat avslöja sjukdomsfallet i förväg. Föraren kan inte ses som skyldig till olyckan. Det går några år. Carl-Henry träffar en ny livskamrat och ska skjutsa henne och en väninna till Hova en bit från Gullspång. De ska ut på en bussresa och kliva på från samma plats som han själv reste från den 27 januari 2006.
Och där kom bussvärden ut och då fick jag se att det var busschauffören våran. Och vi hälsade på varann och pratade en liten stund och vi kramade om varann, det gjorde vi. Han kände igen mig och han hörde han namnet och kände han igen mig också. Och han har ju ingen skuld i den här olyckan. För det var ju en olycka. Det här var ju en ren trafikolycka.
Hur var mötet?
Det kom ju lite hastigt men jag kände igen honom i alla fall då. Vi hade pratat vid telefon en gång före så att ja, det var långsamt att möta en människa som hade varit, vi hade ju varit med någonting väget på det.
Det är snart 12 år sedan det hände och Iva Sundqvist har börjat resa igen.
Vi är ett gäng på ungefär 10 personer som gör lite olika resmål. Vi har varit i Bergamo i höstas och vi har varit i Danmark. Och nu planeras det en resa till Spanien nästa år så får vi se hur det blir. Men vi har väldigt trevligt ihop, även om det känns lite grann som jag säger med själva resandet. Men när man kommer dit så är det värt alltihopa.
Prästen Charlotte Holmgren som fick uppleva händelsen utifrån har sett hur hennes omgivning tagit sig igenom det här och vidare.
När jag tänker tillbaka så kan jag fortfarande, och det kanske du kan se på mig också, jag kan fortfarande återuppleva. Jag kan sitta här och få lite rysningar i kroppen när jag tänker tillbaka. Jag trodde kanske att jag hade det längre ifrån mig än vad jag har. Det är väl kanske möjligtvis ett sundhetstecken också. Att man inte kan pressa bort saker och ting för långt, långt bort. Så. Sen det jag tänker också, Kristoffer, det är ju det här att med perspektiv så får man ju här återigen bekräftat för sig vad man som enskild individ. Och då tänker jag närmast på de närmast drabbade här. Men också som kollektiv, som en ort. Vad man egentligen klarar av. vad man klarar av att gå igenom, härbärgera men också gå vidare. Sen kommer det ju naturligtvis alltid finnas stunder, och framförallt för de närmaste anhöriga, som kommer att vara väldigt tunga resten av livet. Men just det här att man också ser att det går att gå vidare som enskild, men också som kollektiv.
Du har hört P4-dokumentär Bussolyckan av mig, Kristoffer Johansson. Fler radiodokumentärer hittar du i appen Sveriges Radio Play.